Podcasten Staden får stöd ifrån Sveriges arkitekter och HVL Arkitekter.
Eskilstuna är historiskt en stad präglad av hantverk och smide som med tiden växte till stora industrier vars skal ännu finns i stadsmiljön, i timrade smedjor och i stora teglade fabriker och kraftverk. Idag letar Eskilstuna efter en ny tillvaro med högskola som ska bli universitet och med en bostadsmarknad som till följd av pandemin och Zoom-vardag har börjat fånga uppmärksamheten hos barn och medelklassfamiljer från Stockholm. Eskilstuna är egentligen flera olika städer som lagts vid sidan av varandra för att bara successivt smälta samman. Emellanåt har de olika lagren kastat en skugga över vad som funnits tidigare. Och det kan vara svårt att se det intrikata, exakta och vassa som existerat genom alla tider.
Det här är podcasten Staden. Jag heter Dan Hallemar.
Jag heter Håkan Forsell. Ganska tidigt under vårt besök i Eskilstuna så bestämde vi oss för att vi skulle försöka att hitta ett speciellt hus. Mm. Nämligen det huset som arkitekten Sigurd Lewrens köpte in 1940 och så småningom flyttade in i. Och hade sin verksamhet i. Vi letade efter det här huset som ska ligga på Bruksgatan 14. Det här är de absolut centrala delarna av Eskilstuna. På den adressen så befinner sig nu en stort tegelhus, ett kontorsfastighet från 70-talet med små fönster. Fabriken som han en gång köpte och bodde ovanpå i nedbrunnen sen länge. Den här miljön, den här centrala stadsmiljön i Eskilstuna är nu som en väldigt blandad, nästan som en mishmash av just kontorshus, mycket äldre kulturarvs tunga hantverksmedjor från 1600-talet. Men också förindustriella träkåkar från 17 och början av 1800-talet. Tillsammans med infillbostadsrätter från 2000-talet. Ja. Det står också en frikyrka där, frilagd i en grop för att man håller på med någon slags nybygge. Som har liksom förenats på ett ganska bizarrt sätt med ett nytt bostadstorn.
Verkligen konstigt.
Ja, man får ett behov av att ta några steg tillbaka. Inte minst i tiden. Och blicka ut över Eskilstuna och fråga sig, vad är detta för någonting?
Ja.
Det är uppenbart att det här var en plats som kunde dra till sig en arkitekt med starka behov av att återkoppla till en hantverkstradition.
Ja. Det är ju 1940 när Lewrens kommer till Eskilstuna från Stockholm. Och det här är ju naturligtvis en tid när Sigurd Lewrens inom arkitekturen, den svenska arkitekturen, är en stor berömdhet, en stjärna. Han har ritat Skogskyrkogården, han har varit central i hela den stora Stockholmsutställningen 1930. Han är en del av liksom moderna Sveriges arkitekturelit som växer fram under de här åren efter första världskriget. Och därför är det ju häpnadsväckande att han plötsligt, vad det verkar, packar sin kappsäck och sätter sig på tåget till Eskilstuna och bestämmer sig för att köpa en industrifastighet. Och då frågan man naturligtvis ställer sig är, alltså han hade ju många alternativ, varför inte Paris? Eller, jag menar Rom? Eller? Han åker till Eskilstuna.
Ja, och bor dessutom i en lägenhet under taket ovanpå den här industrifastigheten som han har köpt.
Ja, han bygger sin egen lägenhet på vinden ovanför sin fabrik, sin industri som han skapar där. Och det bara för att liksom illustrera hur liksom upphöjd han är i arkitektursverige, så den här lägenheten som han bygger och inreder, den presenteras i tidskriften Arkitektur över 6 uppslag med bilder tagna av en professionell fotograf. Och det är väldigt intressant att kika in i det där hemmet För det är ju 1948 när den där bilderna tas. Han har varit där ett tag och hunnit bo in sig.
Mm.
Och
han bodde ju över ett decennium i Eskilstuna.
Ja, och den här lägenheten han har, med tanke på att han är så att säga Stockholmsutställningens stora arkitekt, med tanke på att han kommer från funkisens liksom kärntrupp, och här står de stoppade fina liksom sekelskiftes fåtöljerna, här klättrar klängväxterna över bokhyllorna, här står gamla primitiva svenska agrara motiv med folk med lie som skördar, här står ett elegant piano med någon sorts...
Ja, till och med en flygel.
En flygel till och med två stora kandelabrar och någon nyklassicistisk liten stol där man kan sitta och traktera denna flygel. Det är väldigt ombonat och rikt av olika stilar. Det är verkligen inte funkis.
Mm.
Så någonting finns i den här flykten som är... anar vi i alla fall, en flykt ifrån funkisen. Och då, som sagt, varför tar han sig till Bruksgatan 14 i Eskilstuna och startar sin lilla småskaliga industri med 30-tal anställda i företagen AB Block och AB Idesta? Han gör så här små wirelås, espanjoletter, såna här som man öppnar fönstren med, handtag och andra sinnrika lås, en del dörrprofiler, fönster, och inte sällan är det också hans egna patent som han har tagit fram.
I den här byggnaden finns ju också andra som håller på liksom med liknande saker, som liksom lite sirliga, mindre hantverk, urmakare, souvenirtillverkare.
Ja.
Så här skriver författaren Janne Alin om just den här Eskilstuna-exilen hos Sigurd Lewerentz. Det hela blev en sorts exiltillvaro för att komma över 30-talets oförrätter. Han försvann i kollegornas medvetande. Han blev på samma gång handelsresande och problemlösare. Han kom och försvann och lämnade aldrig ut något av sig själv. Det som skedde, skedde i Eskilstuna. Och det, den här platsen som tillflykt, men också som tillåtande plats för att få experimentera med sina egna grejer, ja, sina egna idéer. Han håller ju inte på att tillverka saker som ska massproduceras och han ska typ tjäna pengar som industriman.
Nej.
Utan det är små saker som man prövar. Så här. Hur ser den här formen ut? Hur känns det här materialet?
Ja. Jan Alin beskriver i den där boken hur Lewerentz, innan han går upp i sin vindslägenhet där, går runt och skrotar bland skräplårorna och stoppar fickorna fulla med användbara plåtbitar. Så man tänker och tittar på, vad kan vi göra med det här? Hur kan vi förändra det här? Alltså, det här skrädderiet nästan som han skapar där. Och själv går han omkring i så här eleganta men nött kläder, strumpor med hål i. Man får ju en bild av en excentriker.
Ja visst, det är ju klart gubben är excentrisk. Onekligen, han går omkring och pular med sina prylar.
Helt enkelt.
Ja. Och det här är ju innan då, det här är mellanperioden innan Sigurd Lewerentz gör sig en liksom grandiosa comeback med de två tegelkyrkorna som kommer göra honom återigen världsberömd.
Ja.
Den i Klippan i Skåne och den i Björkhagen, ja. Markuskyrkan.
Precis. Men det finns två stycken sammanfallande saker här som liksom korsas i Eskilstuna. Och det ena är tiden, 1940-talet.
Mm.
Och det andra är Eskilstuna-platsen och det som den är. Och om vi börjar med den här tiden.
Ja, den är intressant, för den, det känns som den, det är liksom, den är inte riktigt i helt och hållet i tematisk linje mellan 30- och 50-tal, om man ska våga säga något sånt.
Nej.
Obskyrt. Den har andra influenser.
Ja.
Inte minst så är det ju en form av prövande uppbrott just ifrån 30-talets funktionalism.
Mm.
Vilket släpper in en hel del andra influenser i svensk arkitektur.
Mm.
Till exempel en form av exotism. Alltså att man börjar vända sig med stort intresse till utomeuropeiska former för att gestalta. Det fanns en väldigt omtalad utställning på Konstakademin i Stockholm 1946- som hette den iberoamerikanska utställningen, alltså en sydamerikansk, mellanamerikansk utställning om form, arkitektur, konst.
Ja.
Oerhört uppmärksammad. Och inte minst arkitekter som liksom flockades kring den och tog intryck av den.
Ja.
Och flera andra saker som liksom, det var utställningar och praktverk som släpptes på 40-talet om kinesiska klassiska trädgårdar.
Ja.
Som också landade, inte minst i Sigurd Levens egen bokhylla faktiskt, ja, så småningom.
Ja.
Så det är någonting annat här. Alltså det här helt rationella funktionen framför allt, som också hade varit Levens liksom, vad ska man säga, kampord, ja, tidigare, har börjat lösas upp. Man ifrågasätter det.
Ja, för det finns en uppenbar längtan efter någonting primitivt, någonting ursprungligt, någonting autentiskt, någonting närvarande, som ett liksom sökande där man vill slänga sig av det här expresståget mot framtiden som liksom har startat och tutat och gått från stationen 1930. Och det är det som Leverens gör. Och
ja, det är någon slags tid för introspektion. Är det inte det?
Jo.
Som du säger det här, man kastar sig av tåget eller man bara så här famlar efter någon slags broms. Gå långsammare, modernismen. Vi måste få med andra saker.
Ja. Den stad han sitter i, som ger honom den här platsen för den här introspektionen, för den här uppfinningsrikedomen, för det här återvändandet till ett hantverk, någonting mer autentiskt, det är ju en hantverksstad just. Det är en händernas stad. Det är en de små tingens stad.
Mm.
Det är en stad som springer ur generationer av människor som har gjort väldigt, väldigt fina saker och användbara saker länge, länge av metall.
Små saker, ibland också ganska vassa saker.
Ja.
Åderlåtningsjärn,
ja,
skalpeller, kirurgiska instrument.
Mm.
Stille är ju ett företag som fortfarande är aktivt där.
Ja.
Alltså gör saker för att operera. För att öppna upp kroppar helt enkelt. Tänger.
Ja.
Alltså klein, smide, nålar,
ja,
små sidenaskar där det ligger någonting vasst som man ska använda, måttsatser, alltså väldigt precisionssmide skulle man kunna säga.
Verkligen.
För skickliga fingrar.
Ja.
Inga stora slägger.
Verkligen inte, utan vassa saker som kan läggas i fina askar och användas av kirurger. Eller andra.
Sömmerskor.
Eller sömmerskor. Också urverk.
Mm.
Klockor av olika slag med avancerade urverk. Och om man ska se en stad där närvaron av det här fina hantverket finns, om man är Sigurd Levens och ser sig omkring i Sverige, blickar liksom västerut eller söderut, och då är det Eskilstuna som blicken fastnar på. Och vi stötte ju på ett radioreportage från Sveriges Radio från 1938.
Mm.
Där man beskriver de 180 fabrikerna och industristaden. Och den börjar med att den som kommer resande, den här reporten som kommer resande, säger: man förväntar sig att finna en svart stad, alltså en industristad full av sot och rök. Men man finner en vit. Det är inte bara snön som gör det, utan hela hantverket är mycket elegantare än vad han förväntar sig. För att man tänker att ska bolma i industrierna, att sotiga smeder ska kliva ut och torka svetten ur pannan. Han möter istället stolta direktörer som visar upp små rakknivar och brev som de har fått från pastorer som har haft de här rakknivarna i 45 år utan att slipa dem.
Mm.
Till Eskilstunas specialiteter hör också Helgestrands rakknivar. Det tillverkas i stadens äldsta firma som grundlades redan 1808. I smedjan dundrar hejaren i jämn takt fram ämne efter ämne av utsökt stål. Utsökt folk och utsökta metoder vill det också till för att sedan av det svarta och klumpiga stålet trolla fram en glänsande kniv med förstklassigt utseende och förstklassigt bett.
Det finns förresten folk som inte är nöjda med en säljs på sju knivar utan vill ha en för varje dag i månaden. Och då etsar vi datum på. Men för all del, det finns också folk som nöjer sig med en enda rak kniv och klarar sig bra ändå. Du får ju titt och tätt bevis för i korrespondensen. För att vinna ett exempel ur högen, så var det för någon tid sedan en kyrkoherde i Stockholm som skrev till oss och meddelade att han använt samma helgestanskniv i 23 år och rakat sig med den cirka 7000 gånger. Nu sände han den till oss och bad om ett nytt skaft. Dessutom vill han för första gången på de 23 åren ha kniven slipad. Och om möjligt ännu belåtnare var en pensionerad landsfiskal i Bohuslän som meddelade att han köpte en av våra knivar i 20 års ålder och oavbrutet använt den nu i 57 år.
Minnena av ett sakta utdöende hantverk finns fortfarande kvar här. Det finns, det är inte bara minnen, utan det faktiskt finns det kvar. Man förstår ju nu att det är på väg att fasas ut. Men 40-talets och leverens intresse för det här lokala, autentiska, alltså om det finns en plats där man ska kasta sig av det här framrusande modernitetståget 1940, så är det på stationen i Eskilstuna. Podcasten Staden får stöd ifrån OVL Arkitekter. Och idag har vi med oss Fredrik Drotte, affärsområdesansvarig för stadsutveckling på OVL. Hej Fredrik!
Hej, hej!
Idag ska vi prata om ett nytt verktyg för en effektivare stadsbyggnadsprocess. Vad är det vi ska prata om?
Ja, vi ska prata lite grann om en programvara som heter Spacemaker och som tillhör det som kallas parametrisk design, något som vi har pratat om tidigare. För OVL har haft en produktion internt som har varit rätt avancerad inom parametrisk design ända tills vi upptäckte att den här programvaran fanns och insåg att både vi och de kan hjälpa varandra med utvecklingen och hittade istället ett samarbete med dem för att utvecklas fortare.
Okej, och vad är det de erbjuder som ni vill hänga med på?
Ja, men det här med parametrisk design handlar om att olika aspekter av stadsutveckling går att sätta nummer på, parametrisera helt enkelt på ett sätt som gör att datorn kan hjälpa en med tidiga skisser och ta fram olika förslag väldigt fort. För AI på något sätt så genereras då utifrån de här parametrarna mängd olika förslag där man sen som arkitekt måste gå in och som stadsutvecklare och bedöma kvaliteten i dem. Sen kan man utifrån andra delar av det här verktyget optimera förslag som man väljer ut utifrån till exempel maximerande av dagsljus eller solljus eller bästa tänkbara bullerhantering eller sådana saker.
Vad är det ni har fått syn på när ni har provat det här, den här programvaran i projekt nu?
Jag tycker att processen som vi använder när vi stadsutvecklar i Sverige är ganska underutvecklad. Och det har jag pratat om också tidigare poddar. Det är en käpphäst för egen del. Vad det handlar om i min värld det är att samlas i större grupper och göra det kreativa arbetet vid sittande bord i mycket större utsträckning. Mm. Dels så vinner man tid, men så vinner man också väldigt mycket värdeskapande. Jag tror att sånt här verktyg för den typen av process, att kunna vid sittande bord testa saker i realtid och få tillbaka väldigt, väldigt mycket beräkningar på kort tid och svar, är för mig det är omvälvande för den typen av process.
Omvälvande, säger du. Alltså, i relation till ditt långvariga arbete med stadsbyggnadsprocesser, vad är det som är omvälvande?
Den normala stadsutvecklingsprocessen sker ofta i en trög form där en part så att säga, kommer och presenterar till exempel för kommunen. Eller kommunen återkommer vid nästa möte med sina svar. Och det omvälvande i det här processsättet att arbeta i agila processer är att man vid sittande bord i realtid jobbar kreativt tillsammans. Ja. Och då funkar det inte om man tappar momentum i den kreativa processen genom att någon säger att nu måste jag hem och få räkna på det här i 3 veckor och återkomma med en konsultrapport. Vad den här programvaran gör är att hjälpa oss ta fram grova uppskattningar men ändå väldigt kvalificerade gissningar i tidiga skeden. Vilket gör att det kreativa arbetet kan fortsätta vid sittande bord.
Det är spännande här. Det är liksom, för stadsbyggandet har ju nästan alltid varit en process som handlar om att förstå begränsningar och att liksom hantera i någon sorts problemlösning. Och då är det här någonting som kan liksom göra den här problemlösningen liksom mer kollektiv i någon mening och också kanske ja, men i förlängningen smartare då, gissar jag.
Jag tycker du sätter huvudet på spiken i den frågeformuleringen, därför att i och med komplexiteten så måste vi sitta med många kompetenser i samma rum och lösa problemen. Mm. Och det är där vi har haft de största problemen i processen, att vi inte har gjort på det sättet. Vi har heller inte haft verktygen som låter oss göra det i realtid, utan varit hänvisade till ganska omfattande utredningsarbete och beräkningsmodeller som tar flera veckor, då hinner man glömma vad man sa vid förra mötet. Så det har varit en ineffektiv process som jag tror kan förändras väsentligt.
Ja, vad spännande. Vi ser fram emot att få se det byggda och levda resultatet av det här nya verktyget. Tack för att vi fick prata med dig, Fredrik.
Tack så mycket.
Den centrala delen av det som idag är Eskilstuna består ju av ett rutnät. Mm. Det är en planerad stad med väldigt långa gator. Ja. Inte minst den här Kungsgatan, den fortsatte ju i evigheter.
Ja, går från Fristadstorget och sen till horisonten.
Ja, och det centrala torget i Eskilstuna heter ju just Fristadstorget. Mm. Och framför stadshuset, som också står på detta torg, finns det ett konstverk som kan vara värt att stanna upp vid lite grann. Man missar inte, det är ett imponerande konstverk från 1942, utfört av Ivar Johansson. Och det heter Arbetets ära och glädje. Mm. Ja, det är en brunn egentligen. Ja. Jag fick nästan lite sovjetiska, realsocialistiska stämningar när man tittade på detta konstverk, som alltså är en rund brunn med en serie reliefer runt om som skildrar då just arbete och vardag i en, uppenbarligen i en industristad.
Ja.
Och i mitten så står det en kvinna och håller upp ett barn.
Ja, en kvinna i jätteformat. En heroisk skildring av en arbetarkvinna och hennes barn.
Mm. Den här 1942, alltså vi har ju redan berört den här tiden. Det här är ju liksom en övergångsperiod, som du också nämnde, det här med reportaget som vi lyssnade på från 1938 handlar ju om en hantverkstradition i denna stad som har varit gammal men som är, håller på att fasas ut för någonting mycket större.
Ja.
Mycket större just industri, skaligt, industriproduktionsaktigt. Det finns ett annat konstverk också på Fristadstorget, och det är roligt att titta på de här, för de berättar en del om Eskilstunas historia, onekligen.
Ja.
Den här, det är en skulptur som heter Smederna.
Ja.
Den är från slutet av 50-talet av Allan Ebeling, som också är en viktig lokal konstnär i området. Den här skulpturen Smederna, det är alltså en, det är en ganska liksom, det är en köttig, två män som är liksom, har mycket kropp som står och smider någonting med jättelika hammare och enorma biceps.
Ja, verkligen.
Så, det är liksom en riktig muskeluppvisning. Den här skulpturen har stått på Fristadstorget sedan Eskilstunas 300-årsjubileum.
Ja.
Men flyttades 2013 till en annan plats, alltså till korsningen av det som heter Rademachergatan och Nybygatan. Den här flytten av Smederna, den uppfattades som väldigt symbolisk av många. Det var liksom, man tog bort någon symbolik för industrin, för socialdemokratin, kanske för folkhemmet och så. Ja. Och placerade det liksom lite perifert. Liksom inte längre i centrum av uppmärksamheten.
Nej.
Man kan också se det som att de här två konstverken berättar egentligen bara en del av Eskilstunas ekonomiska historia. Nämligen liksom den stora industrin. Alltså den som förknippas med Bolinder Munktell, som sen blir Volvo Bolinder Munktell. Eller Saab, Bofors, Dynamics, Assa. Sådana liksom stora företag, efterkrigsföretag.
Den där staden, den där stora arbetarstaden, berättelsen om den, reportaget från 1938 när de väntar sig den sotiga, rökiga, muskulösa industristaden men finner en helt annan stad. Det är den berättelsen, den storslagna, heroiska arbetarberättelsen som de här statyerna berättar om.
Mm. Backar man in i den gamla historien så finns det ju snarare olika väldigt intrikata faser i Eskilstunas historia. Snirkliga stadsbildningsvägar som är faktiskt helt fascinerande tycker jag att ta del av. Det här är ju en, som vi har varit inne på tidigare, det finns långa trådar av hantverk och smide ner i historiens djup. Det anlades redan på 1570-talet ett järnbruk i Tunafors. Och det var egentligen till följd av att en massa klostermark och liknande drogs in under reformationen. Men den här platsen förvägrade stadsprivilegier för att det fanns redan en stad i närheten. Och det var Torshälla, den medeltida staden Torshälla, som hade stadsprivilegier sedan långt tillbaka. Ändå så kom det liksom att växa kring de här vattendragen som då var nödvändiga för att liksom ha de här bruken. Man var ju tvungen att använda kraften från vattnet. Så växte det fram både så små industrier redan under förmodern tid och bostäder.
Det är det som är, det är så uppenbart. Det är ju en av verkligen det slående när man rör sig i Eskilstuna. Det är ju ljudet av brusande vatten. Det är ju överallt. Det är stora vattenytor. Helt magnifika stora vattenytor mitt inne i staden. Men sen det här fallet som kommer och bruset från forsarna, inte bara på ett ställe utan liksom en serie av forsande brus hela vägen ut liksom till Torshälla och ut mot Mälaren. Så att det är verkligen närvaron av en förmodern kraft som finns inlagd i landskapet.
Ja, men precis. Och det var ju ett kungligt intresse redan från början, men den stora satsningen, som också är en kunglig satsning, den kommer typ 80 år senare, 1658, då Karl den tionde Gustav bestämmer sig för att man ska liksom anlägga en hantverksstad. Planerad hantverksstad, precis kant i kant till liksom den medeltida bosättningen som fanns tidigare. Den här staden, den hette inte Eskilstuna, för det var redan upptaget av den äldre samhällsbildningen. Utan den här nya planerade staden, den kom då att heta Carl Gustavs stad. Väldigt otympligt kan man tycka, men så hette i alla fall den ett tag. Det fanns en modell över den här staden på Stadsmuseet som vi besökte. Och en väldigt fascinerande. Det är en generalplan som ritas av Jean de La Vallée just på 1650-talet, som innehåller typhus och 120 smedjor.
Ja.
Så det är en hantverksstad. Karl den tionde Gustav ger livländaren Reinhold Rademacher privilegier för att flytta dit och liksom etablera en ganska storskalig liksom smidesverkstad.
Ja.
Och den här Rademacher, han kommer ju då från ett område som heter Svenska Livland. Och det är området där staden Riga ligger idag. Tanken var ju alltså att man skulle ha en vapensmide. För Sverige höll ju på att kriga väldigt mycket vid denna tid på 1600-talet. Så man ville ha ett vapensmide. Och helst ville man ha det så bra, alltså det skulle ligga så bra till som möjligt, för det också där man utkämpade sina krig.
Ja.
Men Riga och Livlandtrakten var alldeles för nära ryssen, om man säger så. Så då var det säkrare att planera detta till Eskilstuna, som redan hade liksom förutsättningarna och en del kunskaper att just bedriva den här typen av vapensmideri.
Om jag får stanna kvar vid den där planen en sekund. Jean de La Vallées plan, för den är väldigt fascinerande. För det är en rutnätsplan. Den är ganska igenkännbar så som den ser ut idag. Men den är ju planerad för manufakturen, små industrier som ska göra de här vapnen som du beskriver, eller också andra saker, lås, sporrar, spik, som fint hantverksjärn. Och den är ju planerad med smedjor, låga, det skulle egentligen vara hus i putsade stenhus, men det blev för dyrt så att de timrades istället. Det fanns ju finns ju mycket skog i närheten. Det skulle vara 120 stycken, det blev bara 20. Men om man ser på planen så är det en rutnätsplan med, den är liksom randig. För att den har låga smedjor längs med gatorna och plank. Men bakom varje smedja så har alla en kolgård. Mm. Man skulle vara självförsörjande på kol framförallt. Grönkål, savojkål, fänkål. Det är nästan som en trädgårdsstad i rutnätsform, där de här små smedjorna i liksom en och en halv plans smedjorna sammanbundna med plank och kolgårdar upprepas gata för gata.
Mm. Det fanns ju också gröna stråk som inplanerades i den här miljön, förmodligen också på grund av att ge någon form av buffert mot brand fara.
Just
så. Det är precis som du säger, det är ju någon form av 1600-tals tanke om en trädgårdsstad. Ja,
ja, och inbakad i det här finns också, för att det är uppenbart att man också har varit nere på kontinenten och tagit intryck av barocken. och stadsplanering i någon mening, för att man lägger också ett slott som aldrig kommer att byggas i slutet av en lång grön boulevard eller gata. Så att det är en märklig blandning av skalor. Mm. En ganska så här storslagen anlagd rutnätstad ifylld av en ganska småskalig smides liksom, verksamhet. Det är sex bevarade smedjor som finns kvar där. Mm. Som står i det där som kallas då för Rademacher-området där man kan, ja men det är ju numera en del av stadsmuseet helt enkelt. Ja. Och det är ju, alltså jag menar, det är svindlande att där står ju Berglindska smedjan på exakt samma punkt som den placerades 1650.
Ja.
Och uppkallad efter filhuggarenkan Britta Katarina Berglind, den sista ägaren av det där, den där smedjan.
Mm. Ja, helt unik miljö. Men det här är ju så att säga bara starten på vad som ska hända med Eskilstuna. För det hinner ju gå en liten tid, ungefär 100 år. 1771 så är det dags för nästa administrativa nybildning. Och i botten ligger åter hantverket och smideshanteringen som blivit en helt etablerad kunskap här i trakten. 1771 som sagt, då etableras fristaden Eskilstuna. 75 år före näringsfriheten så skickar man upp en alltså fri handels, inte riktigt, men fri från skrån och liksom gesällgången. En sån ballong skickar man upp i Eskilstuna. Skråtvånget avskaffas ju i Sverige 1846, så man är ju alltså en bra bit före med den här, ja, experimentstaden helt enkelt.
Man vill ju få fart på den här industrin här, alltså den här, inte minst när det gäller just vapen, men också annan industri, genom att skapa en, liksom ett liten undantag där, ja, du kan kliva in som hantverkare och säga att jag vill göra det här. Mm. Och gesällbreven och kan du kasta på din sophög, för att jag vill göra någonting. Jag vill vara en entreprenör. Jag vill skapa någonting här. Och Eskilstuna är en plats, en tillflyktsort kan man väl säga, även här på något vis, för människor som kan komma och göra saker. Mm. Och det här är ju liksom ett sätt för liksom kronan att ge den här möjligheten, helt unikt.
Återigen är det staten som är intresserad av att ge privilegier till en speciell geografiskt inramad yta som råkar då befinna sig eller planeras kant i kant till den tidigare staden, fristaden. Så nu har vi alltså olika delar. Vi har liksom den gamla staden som hade medeltida ursprung. Vi har nystaden och vi har fristaden. Mm. Och de här blir administrativt fortfarande åtskilda. Det är först 1833 som Eskilstuna förenas med den här tidigare Carl Gustavs stad. Men ända fram till alltså till 1879, vi är långt fram då, så utgjorde den här fristaden ett eget område med liksom egna regler, egna paragrafer inom Eskilstuna stad. Högst märkvärdigt allting.
Ja, och den här fristaden, om vi ska placera den i staden.
På kartan.
På kartan. Mm. Så det är ju dit Sigurd Leverens flyttar.
Exakt.
Det är de kvarteren. Vi har Rademachersmedjorna nere mot vattnet. Och sen läggs fristaden ovanför den i det rutnätet. Och där skapas ju då på slutet av 1700-talet en ny typ av smedjor, där man har smedjan för sig och bostaden för sig. Man bor inte och arbetar inte längre i samma hus, vilket man gjorde nere i de tidiga första smedjorna som finns kvar där, Rademacher-smedjorna. Utan här är det en ny typ av arbets- och bostäder som byggs. Och det är just i den där Bruksgatan upp där, och där Leverens flyttar. Och Leverens beskriver faktiskt sin utsikt ifrån sin vindslägenhet.
Som är liksom utsikten över trähusen i fristaden.
Mm. Han skriver att tack vare den gamla stadsplanens kvarters uppdelning i områden för industri, park och bostäder har vi från vårt stora fönster mot norr utsikt över en liten trädgård omgiven av gamla präktiga träd. Och det finns ju kvar där ett par av de här kvarteren. Plankomgärdade kvarter med småhus, en smedja, ett bostadshus, ett uthus. Väldigt ålderdomliga, men inte alls så skyddade och del av liksom det museala arvet som Rademachersmedierna längre ner. Och fristaden, det här mischmaschområdet som vi beskrev i början, där vi går omkring, där det finns bostadsrätter från 2000-talet, det finns kontorskomplex från 70-talet, det finns infill från 80-talet, det finns en frikyrka med det här konstiga bostadstornet intill.
Mm. Och så de här trähusen som står ganska glest utplacerade också, med liksom ekonomibyggnader kvar.
Exakt, det är fristaden. Ja. Kanten av det som idag är den kommersiella stadskärnan med Fristadstorget och Kungsgatan och Drottninggatan av Eskilstuna. Så att det här, när du beskriver det som en egen administrativ enhet, den känns fortfarande som att man lämnar någonting bakom sig när man kliver in i den här delen av staden. Fast det bara finns små spår av den här riktigt gamla historien, så känner man ändå att här är det som vad som helst fortfarande kan hända.
Mm. Det här var ju länge en central, liksom en ryggraden i, känns det som, Eskilstunas självuppfattning också, att den här fristaden hade existerat. Det var ju så mycket annat, en idé, en modell som hade tagits ifrån Storbritannien, som hade förts in och prövats på svensk mark. Alltså det är ju en slags för kapitalistisk marknadsdriven form ganska tidigt.
Mm.
Och sloganen för Eskilstuna var ju länge också den stolta fristaden.
Ja.
Nu har man ju bytt ut den mot goda, hållbara möten. Vilket gör att jag får lite så här kräkskänsla i munnen. Men vi kanske kan komma tillbaka till varför det känns så konstigt. Ja, men det är apropå att just fristaden är liksom så där, den är viktig.
Ja, den är viktig. Och jag tänker också den här förkapitalistiska idén. För att det promoverar ju människor som liksom små hantverksrörelser.
Mm.
Det är en stad byggd av många små enheter. Och det är ju den här krocken, eller den här identitetsförskjutningen, som skildras eller gestaltas när vi står på Fristadstorget.
Mm.
I de här heroiska arbetarskulpturerna. Den sotiga, smutsiga, stolta arbetarstaden som inte riktigt sitter ihop med den mångfald och småskalighet som hela det här fristadsområdet, både i sin liksom, planering men också i sin verksamhet, utstrålar.
Mm. Ja, vi tyckte oss ju märka att man hade lite grann glömt bort och skjutit åt sidan den här tidigare verksamheten, den mer småskaliga, och just fokuserat på framväxten av de stora företagen. Men glöm bort vartifrån bordsknivsfabrikerna och nickelfabrikerna och Volvo, Bolinder, Munktell, var de kommer ifrån från början. Bara för att gå framåt i tiden kan man ju säga att industrialiseringen, när den liksom får den här större kraften och som gestaltas också i de här statyerna som står så centralt under efterkrigstiden, så är det ju också det som präglar många stadsområden i Eskilstuna. Det var en stor bostadsbrist. Man inkorporerar redan tidigt under 1900-talet Nyfors och Fors och Klosters landskommuner och liknande. Men det är under 40- och 50-talet kanske framför allt som det just sker en intensiv byggnation. Så att mycket av den dräkten är ju också det som möter en besökare som kanske inte är så liksom, känner till Eskilstunas tidigare historia. Det är ju först när man då går in i de här kvarteren, ser fristadens gamla trähus och hantverksmedierna, som man förstår liksom hur lagren har vuxit fram.
Nu, när man befinner sig i Eskilstuna idag, då är det som att det man vill bort ifrån i staden idag, det som man vill fly från nu, eller den nya berättelsen man vill lägga, det nya laget, den ska bort ifrån industristaden.
Mm.
Det är den muskliga, sotiga industristaden som man ska fly ifrån när man vill vara en kunskapsstad eller en stad för goda, hållbara möten. Och då är det som att man inte ser det där lagret som finns under där.
Den äldre hantverkstraditionen.
Ja. Den där äldre hantverkstraditionen, den blir man liksom blind för.
Mm.
Och den är ju så värdefull och ligger liksom och glimmar där inne i fristaden. Och bara för ett litet exempel på det, så ett av de där kvarteren som finns i fristaden, ett av de här småskaliga med en bostad och en bod och en smedja bakom plank, står helt övergivet idag. Det är tomt och övervuxet och delvis förfallet. Och vi är alltså 400 meter från fristadstorget, så att vi är ju mitt inne i stan, men en väldigt välbevarad gammal fristadstomt som finns där. Och den här har nu samtidens stadsbyggare börjat kika på. Vad är det här för tomt? Vad kan vi göra här? Och liksom politikerna har sagt att vi måste utveckla den här fastigheten.
Mm.
Och av vissa då på tjänstemän på fastighetskontoret har det här tolkats som att man ska liksom egentligen ta bort den och riva den och bygga någonting nytt och förstöra den här platsen. Det här pågår, det är en strid om berättelsen kan man säga, om den här fristadstomten. Vad ska vi göra med den? Men det finns en oro, inte minst hos de kulturvårdsbärande institutionerna i staden, att här är man alltså redo att ta bort en del av det här fristadshantverks småskaliga arvet på 2020-talet. Och man hoppas att länsstyrelsen kanske ska säga okej till att man får göra det. Och det är ju som ett exempel på att man vill förnya sig utan förankring i den gamla historien. Och om man skulle leta upp motsvarigheterna till liksom statyerna på Fristadstorget idag, alltså identitetsbygget Eskilstuna, då hamnar man genast framför Eskilstuna badhus.
Som inte är ett badhus längre.
Nej, men som finns kvar som byggnad. Ett av Sveriges mest ikoniska funkishus, ritat av Paul Hedqvist. Alltså det var med på en utställning på MoMA i New York 1932. Utställningen Modern Architecture International Exhibition, kurerad av bland annat Philip Johnson, som introducerade den internationella stilen. En arkitekturstil utan ornament, med enkel geometri, funkisen helt enkelt. Mm. Och det finns ett fotografi som C.G. Rosenberg har tagit från det badhuset med en kvinna som står i stram givakt på en av trampolinerna och på väg att hoppa i. Och bakom henne en rad av ljusa fönster som är det här badhuset med små fönsterrutor, schackrutigt fönster. Och den där bilden blev så ikonisk att den reste runt liksom hela världen som en bild av en helt ny arkitekturstil. Och den där bassängen är idag biblioteket för Mälardalens högskola, som har byggts ihop med badhuset. En väldigt stor byggnad som plockar upp en helt ny skala och som skjuter upp från badhuset in till och är, ja men, tar väldigt stor plats i staden med sina nya former.
Ja, den är något överdimensionerad skulle man kunna säga.
Det får man säga. Och den ligger på den platsen där den gamla sporthallen låg, som var en ganska diskret 50-talsbyggnad med en viktig plats, inte minst i Eskilstunas musikliv, för de konserter som hölls där, förutom då handbollslaget såklart som spelade där, Guif, som ju var stora också på sin tid. Men de här nybyggnationerna och tillbyggnaderna, den stora högskolan och till exempel, är ju den nya identiteten som också tycks vilja bortse lite grann ifrån den plats som den befinner sig på genom sin skala och sin attityd och den brokiga småskalighet som finns inlagd i de här kvarteren kring fristaden.
För det finns ju någonting finurligt nedlagt i den här stadens idé. Alltså därför så känns ju det överdimensionerat och lite slätstrukna som... Det är svårt att ta in när man ändå tycker sig ha sett någonting som är hantverksskickligt på flera olika sätt.
Ja.
Alltså det kanske är en stad som inte behöver visa musklerna på det sättet. Utan att det finns liksom sirliga, vassa slingor och miljöer som man kan liksom lyfta fram.
Mm.
Som skulle ge den här staden en attityd som den kanske egentligen bär inom sig men just har blivit blind för.
Yeah. till en natten drömmer om svalorna.
Ja, det där Eskilstuna-soundet, det är inte svagt, men det är liksom skört och vast.
Mm.
Slags en stad med som har ett inre dansband som spelar en sammansvetsad liten melodi.
Mm.
Vi kan följa med Markus Mustonen och Sami Sirviö till Torshälla, där de faktiskt kommer ifrån. Och jag har ju redan nämnt att Torshälla är en äldre stadsbildning, men ligger så nära Eskilstuna nu och har så mycket med liksom, Eskilstuna stad att göra att man måste ju mer betrakta det som en del av Eskilstuna, liksom stor Eskilstuna.
Mm.
Torshälla är egentligen som två städer när man kommer dit. Det finns en medeltida stad och det finns en bruksortsstad med tillhörande bostäder för arbetare och liknande.
Ja.
Jag måste säga, jag hade en helt annan uppfattning om hur Torshälla skulle se ut när jag kom dit. Det kanske gällde dig också. Jag hade aldrig varit där förut. Jag tyckte det var en förtjusande liten stad. Alltså verkligen intagande och intressant på alla möjliga sätt.
Ja, men alltså det är ju återigen, tror jag, det här sotiga 1900-tals lagret som har lagts över Torshälla. För att det är inte så mycket som...
Det
har lagts
över mig och i mina föreställningar också, uppenbarligen.
Men det är inte så mycket som skiljer Torshälla från Strängnäs egentligen. I känslan, med kyrkan, med skolan, stadshuset i mitten. En, som sagt, liten förtjusande medeltida stad som har fått ett lager till av bruksstad. Och kanske framförallt då den bruksstad som växer fram under efterkrigstiden. Och är helt integrerad med den svensk-finska historien, som är också en sån väldigt stor del av det som är Eskilstuna. Det flyttar ju 500 000 finska medborgare till Sverige efter kriget. Från ett Finland drabbat av arbetslöshet och dålig ekonomi, stora skulder som de ska betala till Sovjetunionen efter kriget. Och ett Sverige som ropar efter arbetskraft och som har börjat moderniseras. Och idag så bor det 17 000 personer i Eskilstuna som antingen själva kom på 50-60-talet eller är ättlingar till den här svensk-finska kulturen då som växte fram här.
Och det här är ju inte liksom den finlandssvenska delen av Finland som de migranterna kom ifrån, utan det var från det inre Finland, från
Savolax-området
framförallt, och en stor del som kom till Eskilstuna och Torshälla. Så att det var en annan kultur, definitivt ett annat språk. Det här var ingen befolkning som hade några svenskkunskaper från början. Många av de som kom, männen framförallt, hade haft arbete inom skogsavverkning och fick därför också kanske i början mindre kvalificerade uppgifter liksom, på golvet i den industrivärld som växte fram i Eskilstuna-regionen.
Och den stora industrin som finns i just Torshälla är ju det som är också ett väldigt gammalt, en gammal industri egentligen, nämligen Nyby Bruk. Numera heter Outokumpu och finns kvar fortfarande, men med betydligt färre anställda än de 2500 som man hade under storhetstiden. Och en av dem som arbetade där träffade vi ju i Torshälla, nämligen Erkki Parviainen. Vi träffade honom på Östra torget utanför Coop, in till den stora märkliga statyn Vattenbärare, som också gjord av Allan Ebeling, mannen som gjorde den där smedstatyn på Fristadstorget. Smederna, ja, precis, på Fristadstorget. Och Erkki berättar ju sin historia för oss. Han kommer till Eskilstuna och till Torshälla 1964. Han beskriver att Finland var ett helvetes fattigt land. Det fanns ingenting, som man säger. Han berättade en sån enkel sak som bildäck. Om ditt bildäck gick sönder så fanns det inget nytt bildäck. Mm. Du fick åka omkring vid ditt gamla bildäck.
Mm.
Och han började jobba, sitt första arbete har han på det som heter Filöberg. Det är alltså en fabrik eller en liten verksamhet som gör filer, just filar. Mm. Heter det. Och sen har jobbat han på Nybybruk i över 40 år som svetsare. Och han beskriver den här mötet med det svenska samhället som en uppenbarelse av en plats. Han kommer från en plats där det varken fanns rinnande vatten eller avlopp, där det inte fanns arbete, som var extremt fattigt som sagt, och får flytta in i lägenheter här som har allt det där som de saknade. Och han beskriver hur den här svensk-finska kulturen växer fram. Han berättar om det stora midsommarfirandet på Torsharg, där vid idrottsplatsen som man har från 1957, och som mest har man 6000 besökare från hela Sverige, företrädesvis svenskfinnar som kommer dit och festar i 3 dagar.
Mm.
Han beskriver ett samhälle där han blir mottagen väldigt väl. Han blir aldrig kallad finnjävel, som man säger, eller jävla finne. Utan han blir snabbt en del av det arbetande Eskilstuna. Mm. Men han är också isolerad.
Mm.
Man gick ju inte hem och drack kaffe hos svenskar direkt. Det finns framförallt en språklig barriär mellan finska medborgarna som kommer och svenskarna som bor där.
Det där märktes, det var intressant att prata med, för att han var mån om att betona hur bra det hade varit att jobba i Eskilstuna och jobba på bruket.
Mm.
Men sen kröp ju just den dubbla berättelsen om isolationen och liksom språket som en barriär. Och när man tittar lite grann på just arbetarberättelser under 60- och 70-talet, så är det ju ofta språket som ligger i botten även i de fall där det faktiskt fanns konflikter.
Ja.
Att just finska arbetare länge var underrepresenterade, till exempel när det gällde fackliga frågor.
Ja.
Alltså att några började skriva såna petitioner till verkstadsklubben för just Bolinder, där det jobbade många finska arbetare. Ja. Och frågade så här, är det verkligen så att, har verkligen de svenska arbetarna samma ackord som vi? Är inte de lite bättre betalda?
Mm.
Och där fanns också den här, alltså det är både en kulturell och en språklig skillnad som gör att det liksom växer en lite misstänksamhet av att man kanske liksom inte riktigt är värd lika mycket.
Mm.
Och sen var det väldigt stor omsättning under 60- och 70-talet på personal, vilket gjorde att okvalificerad arbetskraft som kom från Finland kom i flera omgångar, och alla stannade inte särskilt länge. Erkki berättade ju att hans bror hade kommit samtidigt, men hade återvänt till Finland, till skillnad från han själv som hade stannat.
Precis, och han beskriver också en intressant, tror jag, som är migrantens upplevelse. Nämligen att det finns väldigt länge en känsla av att man bara är tillfälligt någonstans.
Mm.
Man ska återvända. Och det gör också att man kanske liksom inte etablerar ett lika starkt socialt liv. Man tänker att vi ska ändå flytta tillbaka, flytta hem igen.
Mm.
Och det tog ganska lång tid, som man säger, innan han fattade att han aldrig skulle flytta tillbaka.
Mm.
Och då får man en annan relation till platsen man bor på. Men nu märker man ju att han har en väldigt stark relation till Torshälla, och han går med oss till den medeltida kyrkan och tar oss in i den och pekar stolt ut Albertus Pictors takmålning, där Pictor har avbildat en man med glasögon, som lär vara då den första avbildningen av en människa med glasögon som finns.
Tyckte jag också, det var väldigt fint där. Jag tänkte att han skulle visa lite industrilokaler för oss, liksom, eller något sådär, forsen. Men nej, vi ska gå in och titta på Albertus Pictors målningar i kyrktaket.
Ja, och när vi kommer ut från kyrkan och står på kyrkbacken, då står vi framför ett ganska vanligt och banalt hus ifrån 50-talet. Och det pekar då Erke på sig. Där hade jag och min fru vår första bostad när vi var gifta.
Mm.
Ett rum och kokvrå, 3 våningar.
Men det är ju den här, det har ju att göra också med, man bara ska inflika det, att det är ju, en viktig aspekt är ju att de som kom från Finland var ofta väldigt unga. Alltså de var i 20-årsåldern. Vilket gjorde också att om man stannade kvar, då, liksom, då kom ju frågan om familjebildning, om var ska vi bo någonstans. Så att Erki var ju inte den enda, utan det är ju en hel generation som man liksom genomlevt Torshälla och Eskilstuna, gjort bostadskarriärer och i stort sett befolkat hela det här samhället i olika faser av sin biografi.
Mm.
Så just det här ungkarshemmet från början, sen så liksom tvåsamheten, och sen när barnen kommer till så visar det sig att han hade liksom bott i stort sett överallt i Torshälla.
Han beskriver att de flyttar till Riktargatan och får två rum och kök, och sen till Säby och får tre rum och kök, och sen slut igen på 80-talet kan de köpa en villa i Bjällersta. Och nu så bor han i en 55 plus lägenhet, en pensionärslägenhet tillsammans med sin fru och barnen som nu är 50 och 41, har sedan länge flyttat hemifrån, blivit andra generationen svenskfinnar och gift sig med svenskar, och arvet från det där finska arvet börjar långsamt mattas av. Och han har ju varit engagerad i den här Torshällas finska förening, och den har ju varit funnits sedan 50-talet, och den finns ju fortfarande kvar, och de har danskvällar med finsk musik och karaoke. De har knyter fiskeflugor tillsammans och åker ut på fiskar. De har handarbete och virkning och stickning. Men alla där är ju nu pensionärer, alla som är engagerade, eller nästan alla. Det är liksom den första generationen som bär upp den här historien. De har en folkdansgrupp. Men han säger något intressant, tycker jag, Erki, och det är att den här generationen som nu håller på att försvinna, som bär upp den här kulturen i den här finska föreningen. Han säger, det kan vara tyst en stund, men snart kommer den andra och tredje generationen att börja tänka, var kommer vi ifrån?
Mm.
Så kommer de väl återvända till Torshälla för att se vad det är. Visa sina barn, barnbarn. Kanske ställa de frågor som vi ställde till Erki. Var finns de viktiga platserna för det svensk-finska arvet?
Mm.
Och så upptäcker man att här finns bara en liten stad. Ingen har rest något monument över eller inrättat ett museum om den här migrationen på den här platsen. För de som var en del av det, som återvänder till den eller som besöker den.
Mm.
Men jag tror att om det är något som kan illustrera den här rörelsen, så är det nog den osentimentala krocken mellan den medeltida miljön, kyrkan, det gamla stadshuset och de efterkrigstidens hyreslängor som ligger precis intill.
Mm.
Man trillar liksom ner från kyrkbacken på Storgatan med sina ungkarslängor där en 16-årig Erki flyttade in. En enkel gata som leder ut ur staden, ut mot bruket, en biograf på hörnet innan staden slutar. Det här avsnittet av podcasten Staden får stöd ifrån Altro golv- och väggtillverkaren. Och vi har med oss Altros Nordenchef Mikael Persson. Hej!
Hej då!
Vi ska prata om någonting som är centralt i eran begränsade men värdefulla tillverkning. Och det är funktionell design. Hur skulle du beskriva det?
Nej, men det är som du säger, vi på Altro, vi försöker göra mycket för många kunder, men vi gör inte allt till alla.
Nej.
Utan vi försöker hitta att alla våra produkter ska funka i designmässigt, ja. Att folk tycker att det tar sig bra ut, men också att det är en funktion för slutanvändaren.
Och vad kan det vara för funktion? Alltså, man, ni bakar in någonting i det här golvet som är liksom särskiljer det från andra liknande produkter på marknaden.
Ja, men om du tittar till exempel på vårt LVT-golv som heter Ensemble, så här har vi ju inte gjort bara ett vanligt LVT-golv. Här är det snyggt att titta på, utan vi har också adderat på en filtbaksida, vilket gör att golvet ger en komfort när man går på det, plus att det är en akustikdämpning på 14 decibel. Och de här sakerna ihop då får vi ihop att man, när man till exempel designar en reception eller någonting, så får man ett snyggt golv att titta på när man kommer in.
Ja.
De som arbetar där varje dag, då är det mjukt att gå på. Och sen så hjälper det till att skapa en bättre miljö genom ljudet dämpas i golvet. Så man får både design och funktion.
Är det, hur ser arbetet ut när ni tar fram det här? För att ni ska hitta en balans mellan det estetiska och det funktionella i det här. För att ni måste ha liksom nästan en forskningsapproach till själva designen för att få fram den här funktionen.
Yeah.
Du nämnde ett av ensemble där som ett exempel på det där, och ljuddämpningen. Finns det någonting annat, någon annan produkt som har den här liksom säregna funktionen som ni har liksom bakat in i det här paketet?
Ja, nej, men det är väl ett annat exempel kan vara våra släta golv på rullar som vi har utvecklat för till exempel skolmiljöer. Då är det också släta golv, men för alla skolklasserna där lärare och elever rör sig och verkar, då kan du få då välja samma design i 15 eller 19 decibels ljuddämpning. Och om du då till exempel väljer ett specifikt golv kanske för en förskola där mindre barn kanske sitter på golvet, så får du en speciell baksida till det som gör att det är extra mjukt och fungerar bättre då att sitta på, och när man ramlar så blir det lite mjukare och så vidare. Så hela tiden är det just den här tanken. Så det finns många exempel i vår produktportfölj där just både funktion och design finns med som exempel.
Jag får en känsla av när du pratar om det här att det är liksom snälla golv som tar hand om en. Det känns väldigt tryggt och liksom mjukt och härligt.
Så skulle vi vilja att alla uppfattar våra produkter och det vi jobbar med idag. Men ja, det hade varit kul om alla uppfattade så.
Jag tror att de har fått en bild som överensstämmer ungefär med min. Tack för att vi fick prata med dig, Mikael.
Tack så hemskt mycket, Daniel själv.
Men alltså, goda, hållbara möten. Jag tycker verkligen det är en sån otroligt sorglig devis över en stad. Jag vet varför jag tycker att det är det. Det är så platslöst. Mm. Det är liksom, det finns ingen plats där bakom. Den stolta fristaden Eskilstuna var ju liksom ändå väldigt tydligt vad det handlade om. Mm. Och det är konstigt, tycker jag, att man väljer att ha en sån platslös slogan för Eskilstuna, för att jag tycker vi råkar på väldigt distinkta platser tämligen ofta under vårt besök. En sådan plats är definitivt Nyfors. Vi går under järnvägen och kommer in i en stadsdel som både känns, man säger, nära och fjärran den stad som vi just var i på samma gång. Inte minst så påminner den här Nyforsgatan som går rakt igenom hela det här bostadsområdet om någonting som vi har sett tidigare, men vi har inte sett det i Sverige. Det här känns som en 60-tals förort till Rom. Ja. Det andas någonting Sydeuropa, tycker jag, om det här.
Ja, det är en väldigt lång gata. Den är som många gator som vi såg i Eskilstuna. Det verkar ha funnits en förkärlek för att
man drar ut dem ordentligt.
Man drar gatorna hela vägen till horisonten. Och bostäderna som är längs gatan och lokalerna står till viss del på pelare. Liksom pelargångar. Och jag tror att det är dels det som gör den här liksom sydländska, ja, det är den här sydländska känslan, för att det är som att man har lite letat efter skugga. När man har ritat.
Och liksom att vinden ska kunna liksom komma igenom husen och svalka lite.
Ja, de här halvöppna gårdarna, de här pelarna, att man ska kunna uppehålla sig lite grann i skuggan men ändå i närheten av gatan. Det är då en stadsdel eller en gata som är planerad på 1960-talet. Men återigen, inte som en slentrianmässig idé om vad en gata kunde vara 1965. Utan väldigt tydligt just en gata. Modernismen har ju sagt att man, ja, men gata var man inte intresserad av. Man vände sig inåt mot bostaden eller mot gården. Men den här är en gata som har en direkt relation mellan gård och gata och en väldigt tydlig och vacker gata som löper där.
Ja, den knyter ju an helt klart till en äldre byggnadstradition. Det är ju en korso, skulle man kunna säga. Som går genom hela området.
En spegelbild av Kungsgatan som finns liksom på andra sidan järnvägen.
Det här stadsdelen tillkom ju då utifrån en arkitekttävling 1966. Det var 4 kontor som inbjöds att delta i att skapa det nya Nyfors. Vann gjorde bröderna Alsén. Erik och Tore Alséns arkitektkontor i Stockholm med ett förslag som de kallade för Nygammal vals.
Ja, det här är 1966 och det är faktiskt ingen slump att de kallar det för nygammal vals. För att om man kliver ner i populärkulturen, eller den slagerkultur som vi liksom också finns väldigt närvarande i Eskilstuna. Vi har inte nämnt det, men Eskilstuna Folkets Park är ju en av Sveriges ikoniska folkparker. Och även Folkets Parker hade ju sitt huvudkontor i Eskilstuna under decennier. Och folkparkstraditionen i Eskilstuna, det som nu är Parken Zoo, är ju 100-årig. Mm. Och även dansmusik och dansband och slager, och jag nämnde sporthallen som en plats för dansmusik, men också hela jazz, en extremt stark jazztradition, 20, 30, 40-talet med spelningar. Och
jag tänker på att Anni-Frid Lyngstad kom ju ifrån Norge. Mm. Med sin mamma och mormor till Eskilstuna, bland annat. Och började sjunga olika dansband i Eskilstuna.
Exakt, och vi nämnde liksom den lätta dansbandstonen som finns att hitta inne i band som Kent till exempel. Men också när jag hör ett postpunkband som Memento Mori, som var en grogrund. Det finns fler såna här band från Eskilstuna som har den här melodiska dansbandstonen i sig. Mm. Yvonne till exempel, som också kommer därifrån. Men Nygammal vals, dit jag skulle. Och ja. Det är alltså en slager som går viral, som man skulle säga idag, i 1966. Den vinner den svenska slagerfestivalen, låten Nygammal vals. Den sjungs av Lill Lindfors och Svante Thuresson med den amerikanska jazzmusikern Sahib Shihab på tvärflöjt. En sirlig liten tvärflöjt i en svensk slager som ger namn till ett bostadsområde i Eskilstuna. Det finns någon sorts någon symbolik där som ligger dold i Nyfors. Idag har ju det faktum att Nyfors är, som du beskrev, en plats som ligger väldigt centralt men ändå lite dolt, givet upphov till en ganska stark och kraftig gängkriminalitet i området. Droghandel kring fritidsgården, ett mord där en 16-åring sköt en annan 16-åring, där nu socialtjänsten jobbar stenhårt för att liksom få kontroll över någonting som håller på att liksom glida dem ur händerna mitt inne i staden längs den här korson i Nyfors.
Jag tar fasta på den där centrala men ändå undanskymda som vi har varit inne på nu. Mm. För det är ju en intressant liksom markhistorisk berättelse som Nyfors egentligen kan uppvisa. Ja. En klassisk svensk urban halvskugga verklighet skulle man kunna säga. Vi har varit inne på det när vi pratade till exempel om Sundsvall. Mm. Alltså en del som inte räknas som stad egentligen under väldigt lång tid, men som ligger helt nära och berör stadsgränsen. Ja. Alltså inte är den riktiga staden, utan är någonting annat. Och jag tror också det är det man fortfarande på något sätt, man känner av det. Och det är också den här gränsen av att du går under järnvägsrälsen som uppenbarligen är dragen längs med en gräns för att liksom undvika allt för mycket ägandekonflikter. Mm. För vad man gör när man kommer till Nyfors är egentligen att man kommer till någonting som tidigare hette Västermarken, som var ett gammalt slumområde ifrån, kan man säga, som successivt bebyggdes under början av 1800-talet. Och det här har återigen att göra med denna liksom intrikata och komplicerade markutveckling av Eskilstuna. Uh-huh. Där det ibland fanns flera städer som, med olika regler som låg liksom tätt intill varandra. Västermarken ägdes av kronan, precis som Eskilstuna också var skapat av kronan i olika omgångar. Det här Västermarken fick användas av borgarna i Eskilstuna som betesmark och grustag under 1800-talet. Men det fanns en väldigt stor oklarhet vem som liksom hade rätt att använda sig av den här marken.
Ja, och det uppstår liksom ett tomrum i staden. Det har funnits båtsmanstorp här. Att militären kunde ju ge ett torp till någon som arbetade liksom, som indelt i liksom örlogsflottan. Även inlandet, alltså långt från havet, kan man få ett torp uppenbarligen om man har båtsman. De här torpen börjar försvinna i slutet av 1700-talet. Det här tomrummet uppstår. Det står gamla övergivna hus. Det byggs nya hus. Det blir en sorts squatting. Det är ett folk som kommer till Eskilstuna och inte har ett arbete eller hör till någon husbonde eller som har någonstans någon tydligt uppehälle som hamnar här. Det kan vara tre ogifta mödrar som hyr rum hos en avskedad artillerist i en stuga till exempel. Och det här berör en del av historien, den svenska urbana historien, som jag tycker är oerhört spännande, som ofta liksom lite faller mellan stolarna, lite grann som 40-talet i berättelsen om 1900-talet. Nämligen det tidiga 1800-talet, alltså innan de svenska städerna har blivit de här industristäderna eller arbetarstäderna som de blir successivt under 1800-talet när folk kommer till dem och flyttar in, alltså den här berättelsen om migration. Det finns en förurban, pionjärmängd med människor som kommer i början av 1800-talet till städer och inte får komma in.
Mm.
Det här är borgerliga städer där borgarna har sina privilegier och som är slutna mot omlandet. Det är en sorts medeltida stadsstruktur som stänger dörrarna om man inte har hör till en husbonde och är anställd, eller om man har ett uppehälle som är helt säkrat för åratal framöver.
Ja, du måste ju ha burskap eller liksom just räknas som borgare för att ha tillträde. Eller precis som du säger, tillhöra något form av hushåll. Ja, men det jag tycker också är intressant, för den där formen av utestängningsmekanism hos städer som fungerar under väldigt lång tid, ända en bra bit in på 1800-talet, glöms ju ganska mycket bort i liksom berättelsen om städernas historia. Och den här Västermark som sen så småningom kommer att bli Nufors, när vi då är framme på 1960-talet, är ju just en sån plats, där det var möjligt att också dra sig undan samhällets blickar, att bo billigt, väldigt viktigt, att liksom uppföra sitt eget hus utan tillstånd, då blir risken naturligtvis att den kunde också rivas, för ibland så genomfördes det liksom kontroller, gjorde att det växte fram en spontan men också bitvis väldigt fattig semi-stadsbebyggelse skulle man kunna säga. Många av de källor som används för att liksom just prata om de här urbana halvskuggorna kommer ju från fattigvården.
Mm.
Eftersom det är ett otroligt bråk om vem ska ta hand om alla de här människorna som i många fall då till slut inte klarar sig själva.
Ja.
Och det är, man skyfflar de här människorna mellan landskommunerna och mellan socknarna för att slippa betala och ta hand om dem, och hotar på olika sätt med att liksom inte ta hand om dem också för att slippa kostnaden naturligtvis.
Men det finns en sorts, apropå fristad och annat, det finns en sorts självständighetsrörelse. Det finns en rörelse där människor börjar slå sig fria ifrån relationen med släkt och familj. Det finns eller från husbonden, från statar kulturen, där man ska bli en fri människa.
Mm.
Och de människorna som gör det söker sig såklart till städerna, är inte välkomna där, för där finns det en borgerlig kultur med sitt burskap och sina tydliga regler om vem som tillhör och vilket arbete man måste ha och hur man måste vara knuten till olika typer av hus eller näringar för att få verka där. Och de hamnar ju i de här urbana halvskuggemiljöerna i stadens absoluta närhet, som i Nyfors. Liksom inflyttningsfriheten, som det hette i början på 1800-talet, den gällde arbetsföra som liksom kunde skaffa sig ett laga förvar. De kunde vara liksom, hitta en fast punkt som de kunde bevisa att de hörde till.
Mm.
Och var man orolig för att man inte skulle kunna försörja sig, ja, men då var man inte välkommen helt enkelt. Och 1850 så börjar ju Eskilstuna titta på Västermarken och säga att vi måste planera det här området. Vi kan inte ha den här liksom illegala bebyggelsen här. Och då massavhyser man husägare och gör upp en plan. Den är klar först 1895. Och då blir Nyfors liksom en stadsplanerad stadsdel. Och den illegala tiden liksom över. Men den här gränsen finns ju kvar.
Ja, ja, den känner man ju av fortfarande. Det är ju väldigt intressant tycker jag. Att det, liksom, det är som att det finns en sån här platsens gener som sipprar upp under asfalten.
Ja, och där i Nyfors så är det som att det är som en spegelbild av fristaden.
Mm.
Precis som man känner när man kliver ut från den liksom, rutnäts, den här kommersiella innerstaden i Eskilstuna ut i fristaden och känner att här löstes någonting upp. Här fanns det en annan längre historia av småskalighet och brokighet.
Mm.
Samma sak känner man i Nyfors. Här är någonting Här finns en annan berättelse som kanske då visar sig gå tillbaka till en sorts en plats där man utmanade en sorts tätt slutet samhälle, började lösa upp den utifrån och hota den på något sätt och sen blev inkorporerad i den.
Mm.
Jag tänker att det finns ett återkommande tema som följer oss på gatorna i Eskilstuna, och det är staden som en tillflyktsort.
Mm.
En plats man kan komma till, en fristad om man är en hantverkare utan gesällbrev,
mm.
eller om man är en arkitekt på flykt under 30-talets funktionalism i huvudstaden, eller en finsk skogsarbetare som vill söka sig bort från fattigdomen och ta arbete i Sverige.
Mm. Eller om man är en dansbandssångerska som letar efter en orkester.
Why this feeling? Why this glow? Why this dream? When you say hello, is a strange and magic that you do. Mr. Wonderful, that's you. Why this trembling?
Tack för att ni har lyssnat på podcasten Stadens avsnitt om Eskilstuna. Musiken ni hör i bakgrunden är Annifrid Lyngstad som letat upp Torshälla orkestern Gunnar Sandevärn trio och sjunger Mr. Wonderful 1964. Och det sirliga och vassa med ett inre dansband från Folkparken som vi hörde tidigare var såklart Kent. Låten heter Cowboys och kommer från albumet Hagnesta Hill, döpt efter en stadsdel i Eskilstuna. Vi står också i tacksamhetsskuld till en del människor som har givit oss information och bjudit in oss till staden Eskilstuna.
Vi skulle vilja tacka Susanna Posett Blomé på Eskilstuna stadsmuseum,
mm.
och Erki Parviainen som tog oss genom Torshälla.
Jag skulle också vilja tacka Eskilstunas stadsarkitekt Daniel Engmo för sin uppriktiga delning av sin vardag i staden. Och Anna Götzinger som är stadsantikvarie. Vi har också hämtat en hel del fakta ur en bok som heter Eskilstuna, en annan historia, som Eskilstunas stadsmuseum och stadsarkiv har gett ut. Och den kan jag verkligen rekommendera. Det finns många parallella berättelser om en stad som är rikare än vad den kan verka från början.
Eftersom vi ändå pratar om böcker så skulle jag också vilja nämna en lite äldre bok av Bror Erik Olsson, som överhuvudtaget är en författare som har skrivit väldigt mycket om Eskilstunas historia på oerhört intressant sätt. Han har skrivit en bok som heter just Eskilstuna fristad, som handlar om fristadsinrättningen i Eskilstuna före sammanslagningen med den gamla staden 1771-1833.
Podcasten Staden får stöd från Sveriges arkitekter och OVL-arkitekter. Ni får gärna kontakta oss på staden@arkitekt.se eller via sociala medier. Den heter Staden Podcast. Podcasten Staden produceras av Beppo Ljudproduktion. Tack för att ni lyssnade. I love you.